Kapitel 22. Söderut. De fem stenarna snurrade i en ring ovanför Märts händer. En var röd, en blå, en klargrön och de båda andra randiga i intressanta färgkombinationer. Han red vidare, styrde pricken med knäna. Det svartskaftade spjutet hade han stuckit in innanför sadeljorden och på andra sidan satt hans osträngade båge. Stenarna fick honom att tänka på Thom Merrilyn som hade lärt honom att jonglera och han undrade om den gamle lekaren fortfarande var i livet. Förmodligen inte. Rand hade skickat honom att följa efter Elaine och Ninive för vad som kändes så mycket länge sedan med tanken att han skulle se efter dem. Om det fanns två kvinnor som var i mindre behov av någon som såg efter dem så kände åtminstone inte Märt till dem. Men däremot fanns det knappast två andra som löpte så stor risk att vålla en mans död genom sin fullständiga oförmåga att ta reson. Ninive som stack näsan i allt man gjorde, sa eller tänkte och hela tiden ryckte sig i sin fördömda fläta. Och Elaine, denna fördömda tronens dotter, som trodde att hon alltid kunde få sin vilja fram genom att sätta näsan i vädret och säga vad hon ansåg var rätt. Hon var precis lika illa som Ninive. Nej, Elaine var värre, för om hennes kyliga drottningfasoner inte fungerade tog hon istället till sitt leende med smilgropar och allt och förväntade sig att alla skulle falla pladask för att hon var så fördömt söt. Han hoppades att Thom hade lyckats överleva deras sällskap. Han hoppades att allt stod väl till med dem också. Men han skulle inte ha någonting emot ifall de hamnat i grytan åtminstone en gång sedan de gav sig av ljuset visste vart. De kunde gott få se hur det var när inte han fanns till hands och kunde dra upp dem. Och utan att få ett ord till tack när han gjorde det. För all del önskade han dem inte en gryta med allt för hett vatten. Bara tillräckligt för att de skulle önska att Matt Cawthon varit i närheten och kunnat rädda dem igen som en annan fåne. Vad säger du, Matt? Frågade Nelly Sheen, som kommit närmare med sin häst. Har du någonsin funderat på hur det skulle vara att vara väktare? Matt tappade nästan stenarna. Darrid och Talmanes såg på honom med svettiga ansikten och väntade på hans svar. Solen gled mot horisonten och de skulle snart bli tvungna att slå läger för natten. Skymningen tycktes bli lite längre ju kortare dagarna blev. Men Märt ville hinna slå sig till ro med sin pipa när mörkret föll. I den här sortens terräng kunde hästarna dessutom bryta benen av sig om man fortsatte när ljuset falnade. Liksom människorna. Röda handens trupp sträckte ut sig norrut bakom dem. Kavalleri och infanteri rörde sig framåt under ett stigande dammoln med vajande baner men tysta pukor. Över låga kullar täckta med glesa busksnår och spridda träddungar. Det hade gått 11 dagar sedan de lämnade Meron och de var halvvägs till Cheer, kanske lite längre. De rörde sig snabbare än Märt egentligen hade vågat hoppas och bara en dag hade gått åt för att låta hästarna vila. Han hade sannligen inte särskilt bråttom att ta Weramons plats men kunde inte låta bli att undra hur stort avstånd de kunde tillryggalägga mellan gryning och solnedgång. Än så länge var deras bästa dagsetapp 45 mil, så gott det nu gick att beräkna. Sen tog det för all del halva natten för trossen att komma i fatt, men de sista dagarna hade fotsoldaterna satt sig i sinnet att visa att de kunde mäta sig med kavalleriet i det långa loppet, om också inte på kortare sträckor. En bit bakom dem i öster kom en grupp ejlkrigare över en trädkantad ås. De löpte med lätta steg och tog sakta in på Märts trupper. De hade förmodligen sprungit sedan gryningen och skulle fortsätta tills mörkret föll, om inte längre. Om de passerade röda handen medan det fortfarande var ljus nog att se dem skulle det fungera som en sporre inför morgondagen. När helst de passerades av en ale-trupp verkade soldaterna redo att försöka hinna en mil eller två till nästa dag. Ett par mil framför dem tätnade dungarna och nyo till en riktig skog. De skulle bli tvungna att söka sig närmare Arinrin innan de nådde fram dit. När de nådde krönet till en höjd kunde Mert se floden och de fem hyrda flodbåtarna med röda handens fana i sina masttoppar. Fyra till var på väg tillbaka till Meron för att lasta på nya förråd, huvudsakligen foder till hästarna. Vad han inte kunde se härifrån, men visste fanns där, var de människor som följde flodens slingrande lopp. Vissa uppströms, andra nedströms. Vissa som bytte riktning så snart de stött ihop med någon som kunde lägga sina ord på ett övertygande vis. En handfull av dem hade kärror som de för det mesta drog själva, och några få hade vagnar. Men de flesta hade ingenting utom kläderna de gick i. Till och med de dummaste stråtrövarna hade lärt sig att det inte var någon idé att ge sig på dessa vandrare. Märt hade ingen aning om vart de var på väg, och inte de själva heller. Men de var tillräckligt många för att göra den eländiga stig som fick passera som väg längs floden okänlig för Märts trupper. Om de inte ville bereda väg för sig med våld kunde Röda Handen komma betydligt snabbare fram här uppe. Väktare, sa Märt och stoppade ner stenarna i sadelväskan. Han kunde hitta nya var som helst, men han var förtjust i glada färger. Han hade en örnfjäder där också och en vittrad snövit sten som verkade ha varit prydd med inmejslade slingerornament en gång i tiden. På vägen hade han även hittat ett stenblock som såg ut som om det varit huvudet till en staty. Men det skulle ha behövts en hel vagn för att ta med sig det. Aldrig. De är ena lättlurade narrar som låter sig ledas runt av Eiseder. Var i hela friden fick du en sån idé från? Nelsin ryckte på axlarna. Svetten formligen dröp om honom, men han bar fortfarande sin rock, röd med blå ränder idag, knäppt ända upp i halsen. Märts var helt oknäppt och han tyckte ändå att han höll på att koka bort.
Det är väl alla dessa Eiseder, antar jag, sa Tyrion igen.
Bränn min själ. Nu börjar man fundera ändå.
Jag menar, bränn min själ. Vad har de i kikaren?
Han menade Eisederna på andra sidan Arinrin, som enligt uppgift ilade uppströms och nedströms bra mycket fortare än vandrarna som fanns även där.
Bäst att inte tänka på dem alls, det är vad jag säger.
Märt kände på rävhuvudet av silver genom skjorttyget. Trots det var han glad att Eisederna höll sig på andra sidan flodstranden. Han hade en handfull av sina soldater på vart och ett av fartygen, och varje gång de passerade någon av de fåtaliga byar som fanns på andra sidan satte de på hans order en båt i vattnet och rodde in för att ta reda på om det fanns några nyheter att hämta. Än så länge hade de varit få och otrevliga. Att det svärmade av Eiseder var den minst oroväckande.
Och hur ska vi kunna låta bli att tänka på dem, frågade Talmanes. Tror du att Loghain verkligen var en marionett åt tornet?
Det var en av de senaste nyheterna, bara 2 dagar gammal. Märt drog av sig hatten tillräckligt länge för att hinna torka sig i pannan innan han svarade. Det skulle bli lite svalare när solen gått ner. Men inget vin, ingen öl, inga kvinnor, inget spelande. Vem skulle bli soldat av egen fri vilja? Enligt min mening finns det inte mycket som Eiseder inte skulle kunna göra. Han stack ett finger innanför sjalen han hade runt halsen och lättade på den. En sak med väktare som han lagt märke till genom att observera län var att de aldrig verkade svettas. Men det, Talmanes, förr skulle jag tro att du var en HD. Det är du väl inte?
Darid skrattade så att han vek sig dubbel över sadelknappen och Nelsin var nära att ramla av sin häst. Telmanes stelnade först till, men till sist sprack han upp i ett flin. Han skrockade nästan. Tyrenien hade inte mycket till humor, men lite hade han. Han blev emellertid strax allvarlig igen. De draksvuna då? Om det som sägs om dem är sant, innebär det bekymmer, Mert. De andras skrattsalvor slutade tvärt, som om de huggits av med en yxa. Mert grimaserade. Det var den senaste nyheten, eller ryktet, vad man nu ville kalla det, som de hade snappat upp dagen innan. De draksvurna hade bränt ner en by någonstans i Marandi. Än värre var att de påstods ha dödat alla som inte var beredda att svära trohet till draken återfödd och deras familjer med dem. Rand kommer att ta hand om dem, om det är sant. Eishedir, draksvurna. Allt sånt är hans angelägenheter, och det ska vi vara glada över. Vi har våra egna bekymmer att sköta. Det gjorde naturligtvis inte hans följeslagares miner mindre bistra. De hade sett allt för många nedbrända byar och trodde att de skulle få se fler strax efter att de kommit fram till Cheer. Vem kunde vilja vara soldat? En ryttare dök upp på nästa höjd. Han galopperade mot dem och lät hästen hoppa över buskagen hellre än att väja för dem, till och med i nerförsbacken. Mert signalerade halt och sa: inga trumpeter. Budskapet spred sig bakåt i ett bortdöende mummel, men han höll blicken riktad mot ryttaren. Droppande av svett höll Kjell Wernin in sin gulbruna vallack framför Mert. Den tunnhårige mannen var klädd i en grov, grå rock som satt likt en säck på hans runda kroppshydda, och han satt själv som en säck i sadeln. Wernin var fet, det gick inte att komma ifrån. Trots detta kunde han osannolikt nog rida på vad som helst med fyra ben, och han var mycket bra på det han gjorde. Långt innan de kommit fram till Maron hade Mert överraskat Nelechin, Darid och Talmanes genom att fråga dem om namnen på de bästa tjuvskyttarna och hästtjuvarna bland deras män. De som de visste var skyldiga men inte kunde bevisa någonting om. De två adelsmännen hade varit särskilt motsträviga att erkänna att det skulle finnas några sådana män i deras trupper. Men efter lite påtryckningar fick han namnen på tre Carhanier, två Tyrenier och, överraskande nog, två Andoraner. Mert hade inte trott att någon av Andor-männen hade varit med röda handen tillräckligt länge för att hinna skaffa sig sådan ryktbarhet. Men tydligen spred sig ryktet snabbt. Dessa sju män tog han åt sidan och han talade om för dem att han behövde spejare och att en god spejare använde i stort sett samma färdigheter som en bra tjuvskytt eller hästtjuv. Han ignorerade deras livliga förnekanden att de någonsin begått några brott överhuvudtaget. Fler från var och en av dem än från Talmanes och Nelechin tillsammans, och alla lika vältaliga som deras, om än i grövre ordalag. Och erbjöd dem nåd för alla stölder de hade begått fram till denna dag. Tredubbel lön och ingen extra arbetskommendering så länge de rapporterade sanningen. Och galgen så snart de ljög. En lögn från en spejare kunde bli många mäns död. Trots detta hot kastade de sig över erbjudandet. Förmodligen mer för den minskade arbetsbördan än för det extra silvret. Men sju var inte nog, så han bad dem att ge förslag på fler och att minnas vad han sagt om de färdigheter som behövdes, samt att om de ville överleva länge nog att inkassera sin höjda löning berodde det i stor utsträckning på hur skickliga de som de nämnde var. Efter mycket hakkrafsande och många sneda blickar gav de honom sammanlagt 11 namn till, men inskärpte gång på gång att de inte påstod att dessa karar stulit någonting. 11 män, tillräckligt goda tjuvskyttar och hästtjuvar för att vare sig Jared, Chalmers eller Nelechin skulle misstänka dem, men inte så goda att de undvikit att de sju första lagt märke till dem. Mert gav dessa 11 samma erbjudande och frågade även dem efter namn på andra kandidater. När han kommit så långt att det inte längre gick att få fram några namn hade han fått ihop 47 spejare. De svåra tiderna fick många att söka sig till soldatyrket snarare än att ägna sig åt vad de egentligen ville. Den sista, nämnd av alla de tre som kom närmast före honom, var Kjell Vernin. En andorman som bott i Maron men rört sig över stora områden på båda sidor av Erin Rin. Vernin kunde stjäla äggen av en fasanhöna utan att störa henne i redet, fast han knappast skulle underlåta att stoppa henne i säcken också. Vernin kunde stjäla en häst under en adelsman utan att ädlingen märkte det på 2 dagar. Det påstod i varje fall de som med vördnad i rösten rekommenderade honom. Vernin å sin sida hade med ett leende som blottade ett flertal luckor i tandraden och en ytterligt oskyldig uppsyn i det runda anletet försäkrat att han var stalldräng och ibland hovslagare när det gavs tillfälle till arbete. Han skulle dock åta sig uppdraget för 4 gånger den lön som var gängse i röda handen. Än så länge hade han verkligen gjort skäl för pengarna. Nu satt han där på backkrönet framför Märt på sin gulbruna häst och såg bekymrad ut. Han uppskattade att Märt inte ville bli kallad ersnåd eftersom han inte var särskilt förtjust i att buga sig för någon. Men han satte ändå knogarna mot pannan i ett slags slarvig honör. Jag tror att du måste se det här. Själv vet jag då inte vad det ska betyda. Du måste titta själv. Vänta här, sa Märt till de andra och till Vernin. Visa mig. Det var inte långt att rida. Bara över de 2 närmaste höjderna och upp längs en slingrande bäck med breda kanter av torkad lera. Lukten anmälde det som Vernin ville att han skulle se strax innan de första gamarna klumpigt lyfte från marken. De andra flaxade bara några steg bort innan de återslog sig ner och gav ifrån sig gälla trotsiga skrin. Än värre var de som överhuvudtaget inte tittade upp från måltiden, utan med de fjäderlösa huvudena begravda såg ut som skälvande högar av svarta fjädrar. En kullvält vagn som mest liknade ett litet hus på hjul, målad i bjärtblå, gröna och gula kulörer, visade att det rörde sig om en knåparkaravan. Men de flesta av vagnarna hade brunnit upp. Överallt låg kroppar i färggranna kläder som var sönderrivna och mörka av torkat blod. Män, kvinnor och barn. En del av Märt betraktade det hela med sval beräkning. Men mest av allt ville han kräkas, springa därifrån eller vad som helst utom att sitta kvar där på pricken. Angriparna hade först kommit västerifrån. Där låg de flesta av männen och de äldre pojkarna, blandade med ett antal stora hundar, som om de försökt bilda en försvarslinje, hålla tillbaka mördarna med sina blotta kroppar, medan kvinnorna och barnen sprang, en fåfäng flykt. Liken låg på hög där de hade sprungit rätt in i den andra anfallsstyrkan. Nu var det bara gamarna som rörde sig. Vernin spottade äcklat genom en lucka mellan sina tänder. Man jagar iväg dem innan de hinner stjäla för mycket. Om man inte ser noga efter knycker de barn och uppfostrar dem som sina egna. Och kanske ger man dem en spark för att sätta fart på dem. Men inte gör man sånt här. Vem skulle göra det? Jag vet inte. Stråtrövare. Alla hästarna var borta. Men rövare var ute efter att stjäla, inte döda. Och ingen knåpare skulle göra motstånd om man så stal hans sista öre och hans rock dessutom. Märt tvingade sig att lätta på greppet om tyglarna. Den som hade gjort det här hade inte velat ha några överlevande. Han red sakta runt platsen, försökte ignorera gamarna som väste och flaxade med vingarna när han passerade. Marken var för torr för att det skulle synas några spår, men han trodde att hästarna gett sig av åt flera olika håll och kom sen tillbaka till Vernin. Du kunde ha berättat om det. Jag behövde inte se det själv. Ljus, det behöver jag verkligen inte. Jag kunde ha sagt att det inte fanns några bra spår, sa Värnin, samtidigt som han vände hästen och lät den vada över den grunda bäcken. Det här kanske du behöver se. Elden hade slukat större delen av den kullvälta vagnen, men flaket hade klarat sig, upprätt där det vilade på sina gula hjul med röda ekrar. Mot vagnen låg en man klädd i en rock där lite av den skärande blå färgen fortfarande lyste fram, med sin ena utsträckta hand svart av blod. Det han skrivit med darriga bokstäver avtecknade sig mörkt mot vagnsflakets trä. Berätta för draken återfödd. Berätta vad? Undrade Mert. Att någon hade dräpt en hel karavan med knåpare. Eller hade mannen dött innan han hunnit avsluta meningen? Det skulle inte vara första gången som knåpare hade kommit att förvalta viktig information. Om det varit en saga skulle han ha levt tillräckligt länge för att rafsa ned den viktiga delen av budskapet. Den som skulle leda till segern. Nåväl, vad det än var för budskap så skulle ingen få veta ett ord till av det nu. Du hade rätt, Värnin. Mert tvekade. Berätta vad för draken återfödd. Det tjänade ingenting till att sätta igång fler rykten än de som redan florerade. Se till att resten av den här vagnen brinner upp innan du ger dig av. Och om någon skulle fråga så fanns det ingenting här utom en massa döda män och kvinnor och barn. Värnin nickade. Smutsiga vildar, muttrade han och spottade igen. Skulle kunna ha varit några av dem, antar jag. Ale-truppen hade kommit i fatt, mellan 300 och 400 man. De löpte ner för slänten och korsade bäcken mindre än 50 steg från vagnarna. Flera lyfte handen till hälsning. Mert kände inte igen dem, men det fanns många Ale som hört talas om Randall Thors vän. Han som hade en hatt och som man gjorde bäst i att inte spela tärning med. Över bäcken sprang de och vidare upp för nästa slänt, precis som om alla dessa lik inte hade existerat. Fördömda Ale, tänkte Mert. Han visste att Ale undvek knåpare, ignorerade dem, även om han inte visste varför. Men detta? Jag tror inte det, sa han. Se till att den brinner upp, Värnin. Talmanes och de båda andra var naturligtvis kvar där han hade lämnat dem. När Mert berättade vad som fanns framför dem och att de skulle bli tvungna att avdela män för att begrava kropparna, nickade de bistert. Darid muttrade ett klentroget. Knåpare? Vi slår läger här, tillade Mert. Han hade väntat sig någon kommentar. Ljuset skulle räcka för ytterligare några mil. Och de tre officerarna hade blivit så uppslukade av hur lång väg röda handen förmådde tillryggalägga på en dag att de hade börjat slå vad. Men Alessin sa bara, jag skickar ner en kar för att signalera till skeppen innan de far för långt i förväg. Kanske kände de likadant som han. Om de inte svängde av hela vägen ned mot floden skulle det inte gå att undvika åtminstone åsynen av gamar som tog till flykten när begravningsstyrkorna påbörjade sitt arbete. Även om en man sett döden många gånger behövde det inte betyda att han tyckte om det. Mert för sin del trodde att han skulle spy om han behövde se fåglarna en gång till. Nästa morgon skulle det bara finnas gravar, gott och väl utom synhåll. Minnet ville emellertid inte försvinna ur hans huvud, inte ens sedan hans tält blivit uppsatt på kullkrönet, där det skulle kunna fånga upp en bris från floden, om någon sådan skulle få för sig att komma. Kroppar som huggits sönder av mördare och hackats än värre av gamar. Värre än slaget mot Shaido utanför Carhain. Spjutjungfrur hade dött där, men han hade inte sett några av dem, och där hade det inte funnits några barn. En knåpare slogs aldrig, inte ens för att försvara sitt eget liv. Ingen dödade det farande folket. Han petade i sin tallrik med kött och bönor och drog sig tillbaka till sitt tält så snart han kunde. Inte ens Nalechin ville prata, och Talmanes såg mer tillknäppt ut än någonsin. Ryktet om blodbadet hade spritt sig och lägret var insvept i en tystnad som Matt kände igen. För det mesta brukade mörkret brytas av åtminstone några skrovliga skrattsalvor och ibland oanständiga sånger framförda med falsk ton, tills underofficerarna slutligen fick den handfull som inte ville erkänna hur trötta de var att krypa till kojs. Denna natt var som de gånger då de stött på en by där de döda inte var begravda, eller en grupp flyktingar som hade försökt skydda sina små från rövare. Efter någonting sånt var det inte många som kunde skratta eller sjunga, och de som kunde brukade bli tystade av de andra. Medan mörkret föll låg Märt och sög på sin pipa, men tältet var kvavt och sömnen drevs bort av minnena av de döda knåparna och av äldre minnen av andra döda. Allt för många strider, allt för många döda. Han fingrade på sitt spjut, följde inskriptionen på gamla språket som löpte längs dess skaft. Sålunda är vårt avtal skrivet. Sålunda är överenskommelsen ingången. Tanken är tidens pil. Minnet bleknar aldrig. Det som äskats är givet. Priset är betalat. Han hade förlorat på den affären. Efter en stund tog han en filt och sen även spjutet och tassade ut i bara underbyxorna. Det silverna rävhuvudet på hans bröst fångade månskärans strålar. En svag bris blåste, en ynklig rörelse i luften som bringade föga svalka och knappt förmådde rubba röda handens fana som hängde från en stav nedstucken i jorden utanför hans tält. Men det var ändå bättre än där inne. Han la filten på marken mellan ett par busksnår och la sig på rygg. När han var pojke hade han ibland lyckats somna genom att namnge de olika stjärnbilderna. På den månfria himlen lyste månen så starkt att de flesta stjärnor inte gick att se, trots att den var i avtagande. Men det fanns tillräckligt många kvar. Högt upp på himlapellen såg han Hösgrindan och de fem systrarna. Och så de tre gässen som pekade mot norr, bågskytten, plogkaren, smeden, ormen, eller draken som älfolket kallade den. Skölden som vissa kallade för Hökvinges sköld. Det fick honom att skruva på sig. I vissa av sina minnen var han inte alls förtjust i Arthur Pendrag Tanril. Kronhjorten och baggen, bägaren. Och så vägfarerskan med sin stav väl synlig. Någonting fick honom att spetsa öronen, men han visste inte vad. Om inte natten hade varit så stilla skulle inte det svaga ljudet ha låtit så försiktigt. Men det var det. Vem kunde det vara som smög omkring här uppe? Han lyfte sig nyfiket upp på ena armbågen och stelnade till. Likt månskuggor rörde sig skepnaderna runt hans tält. En av dem syntes tillräckligt länge i månskenet för att han skulle urskilja ett beslöjat ansikte. Eil, vad i ljusets namn? Tyst omringade de tältet, slöt ringen om det. Blank metall brixtrade till i natten. Ljudet av tyg som skar sönder hördes likt en viskning och de försvann in. Efter ett ögonblick var de ute igen och de spanade omkring sig. Ljuset räckte för att han skulle se det. Märt kröp ihop med fötterna under sig. Om han höll sig nära marken skulle han kanske kunna smyga iväg utan att det hördes. Märt, hördes Telmanes röst ropa upp för slänten. Han lät drucken. Märt blev helt stilla. Kanske skulle Carhanien gå tillbaka om han trodde att Märt sov. Eilkrigarna tycktes smälta bort, men han var övertygad om att de bara gömt sig på marken. Krasandet från Telmanes steg kom närmare. Jag har lite brännvin här, Märt. Det är väldigt bra mot drömmar, Märt. Man kommer inte ihåg dem. Märt undrade om eilkrigarna skulle höra honom över Telmanes steg om han gav sig av nu. Det var bara ett tiotal steg till de närmaste mannarnas sovplatser. Första kavalleriförbandet, Talmanes oskviggar hade den äran i natt, och mindre till hans tält och ejlkrigarna. De var snabba men borde inte hinna i fatt innan han hade 50 man nästan inom armslängds avstånd. Med 2 och 3 långa steg skulle han vara där.
Märt, jag tror inte på att du sover, Märt. Jag såg din uppsyn. Det blir bättre när man tagit död på drömmarna, tro mig, jag vet.
Märt satt hopkrupen med spjutet i ett stadigt grepp och tog ett djupt andetag. Bara 2 långa steg.
Märt!
Talmanes var närmare. Den idioten skulle trampa på en ejlkrigare när som helst. De skulle skära halsen av honom utan ett ljud. Bränne er, tänkte Märt. Jag hade bara behövt 2 steg.
Svärden ut, ropade han i det att han sprang upp. Ejl i lägret!
Han sprang ner för slänten.
Till baneret, till röda handen! Fort, era hundridande gravskändare!
Detta väckte naturligtvis alla, vilket inte var så konstigt när han vrålade som en tjur i ett törnesnår. Ropen spred sig åt alla håll, trummorna började kalla till samling, trumpeter manade alla till baneret. Första kavalleriförbandets mannar for upp med hesa vrål och rusade mot baneret med svärden i högsta hugg. Inte desto mindre hade ejlkrigarna kortare väg att springa än soldaterna, och de visste vad de var ute efter. Någonting, instinkten, hans tur, kanske att han var Taveren. Märt hörde sannligen ingenting över allt larmet, fick honom att sno runt, just som den första beslöjade skepnaden uppenbarade sig bakom honom som sprungen ur tomma luften. Det fanns ingen tid att tänka. Han blockerade det huggande spjutet med sitt spjutskaft. Men ejlkrigaren fångade hans hugg med skölden och sparkade honom i magen. Desperationen gav Märt styrka att hålla benen raka trots att han inte hade någon luft i lungorna. Han vred sig förtvivlat bort från en spjutspets som rispade honom i sidan, slog undan benen för ejlkrigaren med sitt spjutskaft och stötte sedan spetsen genom hans hjärta. Ljus, han hoppades att fienden var en han. Han fick loss klingan precis i tid för att hinna möta anstormningen. Jag borde ha sprungit när jag hade chansen, bränner mig. Han använde vapnet som en stav, snabbare än någonsin tidigare. Snurrade vred, slog undan ejlspjut. Han inte hugga tillbaka. De var för många. Jag borde ha hållit min förbannade käft och sprungit. Han återfick andan.
Till attack, era duvtarmade fårtjuvar! Är ni döva allihop? Rensa öronen och anfall!
Han undrade varför han ännu inte var död. Han hade haft tur med en ejl, men ingen hade så mycket tur att det räckte mot så här många. Och insåg plötsligt att han inte längre var ensam. En mager karhanier i bara underbyxorna stupade nästan under hans fötter med ett gällt skrik, bara för att ersättas av en tairenier med fladdrande skjorta och svängande svärd. Fler kom skyndande, hojtande allt från "För först Märtrim och segern" och "Röda handen" till "Döda de svartögda råttorna". Märt drog sig bakåt och överlät striden åt dem. Den general som går i frontledet är en dåre. Det kom från någon av alla dessa gamla minnen. Ett citat från någon som inte själv var med i minnet.
Man kan ju dö där inne.
Det var en ren, oförfalskad Märt Cawthon-tanke. I sista hand var det en fråga om antal. Ett dussin ejl mot, om inte hela röda handen, så åtminstone flera hundra som lyckades nå backkrönet innan det hela var över. 12 ejl döda, eftersom de varit ejl, nästan ett tjåg av soldaterna, samt dubbelt så många som visserligen blödde ymnigt, men levde och stönade medan de blev omplåstrade. Trots att Märt inte deltagit i striden mer än en kort stund, sved och blödde det på ett halvdussin ställen, varav han misstänkte att åtminstone 3 skulle behöva sys. Hans spjut fick göra tjänst som krycka när han linkade bort till Talmanes, som låg utsträckt på marken medan Darid förband hans vänsterben. Talmanes vita skjorta hängde löst och hade mörka, glänsande fläckar på 2 ställen. Det verkar, flämtade han,
som om Nerim får pröva sina sömmerske färdigheter på mig igen, den valhänt oxen.
Nerim var hans bekänt, som lagade sin husbonde lika ofta som dennes kläder.
Kommer han att klara sig? Frågade Mert tyst.
Darrid ryckte på axlarna. Han hade bara byxorna på sig. Jag tror att han blöder mindre än du.
Han tittade upp. Han skulle få ett nytt där att lägga till samlingen i sitt ansikte.
Det var tur att du kom undan, Mert. Det är tydligt att det var dig de var ute efter.
Bra att de inte fick var de kom för.
Talmanes grimaserade och tog sig på fötter med hjälp av Darrid. Det skulle vara syn och skam om en handfull vildar skulle komma och ta röda handens tur ifrån oss.
Mert harklade sig.
Det var väl ungefär vad jag tänkte.
Bilden av älgkrigarna som försvann in i hans tält dök plötsligt upp för hans inre syn och han genomfors av en rysning. Varför skulle älg vilja döda honom?
När Lechin kom gående från den plats där de döda älgkrigarna lagts ut i en rad på marken. Till och med nu hade han rocken på sig, men inte knäppt, och tittade hela tiden med bekymrad min på en blodfläck på kragen. Kanske hans eget blod, kanske inte.
Bränn min själ, jag visste att de där vildarna skulle vända sig mot oss förr eller senare. Jag förmodar att de kom från skocken som passerade oss förut.
Det betvivlar jag, sa Mert. Om de hade velat ha mig skulle de ha kunnat ha mig uppträdd på spett över elden till kvällsmat innan någon av er fått nys om saken. Han förmådde sig att linka bort till älgkrigarna och studera dem, hjälpt av en lykta som någon hade tagit fram för att hjälpa månskenet på traven. Lättnaden över att det bara var mans ansikten han såg fick nästan hans knän att ge vika. Han kände inte igen någon av dem, men så kände han inte heller många ailmen.
Shaido, skulle jag tro, sa han när han kom tillbaka till de andra med lyktan. De kunde tillhöra Shaido, eller så kunde de vara mörkvänner. Han visste allt för väl att det fanns mörkvänner bland ail, och mörkvänner hade förstås sina skäl att vilja se honom död.
Imorgon, sa Darrid, tror jag att vi borde försöka få tag på någon av dessa Aesir Daer på andra sidan floden.
Talmanes här kommer att överleva, såvida inte allt brännvinet läckt ur honom. Men vissa av de andra har kanske inte samma tur.
Eller Sheen sa ingenting, men lät höra en mycket vältalig grymtning. Han var trots allt från Tyr och hyste sålunda än mindre kärlek till Aesir Daer än Mert.
Mert instämde, utan att tveka. Han tänkte inte låta någon Aesir Daer bruka kraften på honom. På sätt och vis markerade varje ärr på hans kropp en liten seger. Ännu en gång hade han undvikit Aesir Daer. Men han kunde inte begära att någon annan skulle dö för den skull. Sen talade han om vad han mer önskade.
Ett dike, sa Talmanes med klentrogen stämma. Hela vägen runt lägret.
Eller sin spetsiga pipskägg darrade.
Varje natt.
Och en palissad, utbrast Darrid.
Efter att ha sneglat omkring sig sänkte han rösten. Det var fortfarande en hel del soldater i närheten, upptagna med att transportera bort de döda.
Det kommer att bli myteri, Mert.
Nej, det blir det inte, sa Mert.
Imorgon bitti kommer varenda kar i truppen att veta att älgkrigare smög sig genom hela lägret för att nå mitt tält. Hälften kommer inte att kunna sova när de tror att de när som helst kan få ett älgspjut i sidan. Ni tre får se till att de begriper att en palissad skulle kunna förhindra att de smyger in igen.
Den skulle i varje fall sinka dem lite.
Gå nu härifrån och låt mig få lite sömn i natt.
När de hade gått studerade han sitt tält. De långa revorna i tältduken där älgkrigarna hade gått in skalv i den nyckfulla brisen. Med en suck vände han sig om för att återvända till sin filt bland buskarna. Men så tvekade han. Ljudet som hade väckt hans uppmärksamhet. Älgkrigarna hade inte gett några ljud från sig, inte så mycket som en viskning. En skugga väsnades lika mycket som en älg. Så vad hade det varit? Stöt mot sitt spjut haltade han runt tältet och studerade marken. Han visste inte riktigt vad han letade efter. De mjuka älstövlarna hade inte lämnat efter sig några märken som han kunde urskilja i lyktskenet. Två av tältlinorna hängde avskurna, men han ställde ner lyktan och kände på repen. Ljudet kunde ha kommit av spända linor som högs av, men det fanns ingen anledning att skära av dem för att komma in. Det var någonting med snittens vinkel, hur ändarna passade ihop med varandra, som fångade hans uppmärksamhet. Han tog upp lyktan igen och såg sig om. En seg buske, inte långt därifrån, hade skurits av längs ena sidan och tunna grenar med små blad låg på marken. Ett mycket prydligt snitt, helt platt, och ytan där grenarna huggits av var slät, som om de slipats av en finsnickare. Märts nackhår reste sig. Ett av dessa hål i luften som Rand brukade använda hade öppnats här. Det var illa nog att älkrigare hade försökt döda honom. Men dessutom hade de alltså skickats hit av någon som kunde skapa en portöppning, som Rand kallade dem. Ljus. Om han inte var trygg för de förlorade ens med röda handen omkring sig, var skulle han då vara trygg? Han undrade hur han skulle kunna sova från och med nu, med vakteldar runt sitt tält. Nästa gång skulle det förmodligen bli 100 trollocker eller 1000 istället för en handfull ejlmän. Eller var han så viktig? Om de fick för sig att han var för viktig, kunde det vara en av de förlorade själva nästa gång. Blod och aska. Han hade aldrig bett om att bli Chaveren, eller om att bli knuten till den fördömda draken återfödd. Blod och förbannad. Ljudet av ett fotsteg varnade honom, och han snodde runt med en vild grimas och spjutet i högsta hugg. Han hann nätt och jämnt hejda klingan när Oliver skrek till och föll pladask på ryggen, storökt stirrande på spjutspetsen. Vad i hela förbannade domesvalget gör du här, fräste Mert.
Ja,
pojken svalde. De säger att 50 älkrigare försökte mörda er i sömnen först, Mert, men att ni dödade dem först. Och jag ville se om allt var väl med er och... Först Edorion köpte ett par skor åt mig. Titta!
Han lyfte en skodd fot.
Muttrande för sig själv drog Mert Oliver på fötter. Det var inte det jag menade. Varför är du inte i Meron? Hittade inte Edorion någon som kunde ta hand om dig?
Hon ville bara ha först Edorions pengar, inte mig. Hon hade 6 egna barn. Mäster Burdin ger mig massor att äta, och det enda jag behöver göra är att utfodra och rykta hans hästar. Jag tycker om det först, Mert, fast han låter mig inte rida på dem.
En harkling hördes.
Först Talmanes skickade mig i snåd. Närim var kort, till och med för att vara Carhanier, en mager, gråhårig kar. Minen i hans långa ansikte tycktes utsäga att ingenting gick särskilt bra just nu, och att det ändå jämförelsevis var en bättre dag än de flesta. Om Ishnod tillåter att jag säger det, så kommer Ishnod aldrig att bli kvitt blodfläckarna på underbyxorna. Men om Ishnod tillåter, kanske jag kan göra någonting åt revorna i Ishnod.
Under ena armen hade han sitt syskrin.
Du hämtar vatten, pojke. Inget mothugg. Vatten till hans nåd och raska på.
Närim tog upp lyktan samtidigt som han gjorde en bugning.
Om Ishnod vill stiga in. Nattluften är inte bra för Ishnods sår.
Strax låg Mert utsträckt bredvid sin bädd.
Ishnod vill väl inte smutsa ner sina filtar.
Där han lät Närim tvätta hans sår och sy ihop dem. Talmanes hade rätt. Som sömmerska var karn en valhänt oxe. Med Oliver närvarande hade han emellertid inget annat val än att bita ihop och uthärda behandlingen. För att försöka föra bort tankarna från Närims nål pekade Mert på den fransiga tygväska som hängde över Olivers axel.
Vad har du där? Flämtade han.
Oliver tryckte den trådslitna väskan mot bröstet. Han var sannligen renare än förut, om också inte mycket vackrare. Skorna verkade rejäla och hans skjorta och byxor i ylle såg nya ut. Den är min, sa han defensivt. Jag har inte stulit någonting. Efter en liten stund öppnade han väskan och började ta fram dess innehåll. Ett par extra byxor, två skjortor till och några strumpor var uppenbarligen inte särskilt intressanta. Men de andra sakerna räknade han upp. Det här är min rödhöksfjäder, först Mert. Och den här stenen har precis samma färg som solen. Ser ni? Han tog fram en liten börs. Jag har 5 kopparören och 1 av silver. Sen kom ett hoprullat tygpaket med snöre om och ett litet träskrin. Mitt orm- och rävspel. Det var min far som gjorde det åt mig och han har ritat brädet själv. Hans ansikte skrynklades ihop helt hastigt, men så fortsatte han. Och titta, här är en sten med ett fiskhuvud i. Jag begriper inte hur det har kunnat hamna där. Och det här är mitt sköldpaddsskal, en blåryggad sköldpadda. Ser ni ränderna? Mert grimaserade åt ett ovanligt hårt stygn och sträckte ut handen för att känna på det hoprullade tyget. Det var mycket bättre om han andades genom näsan. Det var konstigt med luckorna i hans eget minne. Han kom ihåg hur man spelade ormar och rävar, men inte att han någonsin spelat det. Det var ett fint sköldpaddsskal, Oliver. Jag hade också ett sånt en gång i tiden. Från en grön solsköldpadda. Sen sträckte han sig åt andra hållet tills han nådde sin egen börs. Han plockade fram 2 tairenska guldkronor. Stoppa dem här i din börs, Oliver. En man behöver lite guld i fickan sin. Med stela rörelser började Oliver stoppa tillbaka sina saker i väskan. Jag tigger inte, först Mert. Jag kan arbeta för min kvällsvard. Jag är ingen tiggare. Det menade jag verkligen inte heller. Mert letade desperat efter något skäl att ge pojken 2 guldkronor. Jag behöver någon som kan springa med bud åt mig. Jag kan inte be någon från Röda Handen. De har fullt upp med sitt soldatgöra. Fast du skulle förstås få ta hand om din egen häst. Jag kan inte kräva att någon annan ska göra det åt dig. Oliver satte sig rätt upp. Skulle jag få en egen häst, sa han vantroget. Det är klart. Det är bara en sak. Jag heter Mert. Kallar du mig först Mert en gång till så slår jag knut på näsan på dig. Sen for han upp till hälften med ett vrål. Bränner dig, Narim. Det där är ett ben, inte ett stycke biff. Som Ishnod säger, mumlade Narin. Ishnods ben är ett ben, inte ett stycke biff. Jag tackar Ishnod för upplysningen. Oliver kände tvekande på sin näsa som för att undersöka om det skulle gå att slå knut på den. Mert sjönk tillbaka med ett stön. Nu hade han dragit på sig ansvaret för en pojke och knappast till gagn för pojken heller. Inte om han var i närheten nästa gång de förlorade försökte minska antalet taveren i världen. Nåväl, om Rands plan gick i lås skulle det snart finnas en förlorad mindre. Om Mert Cawthon fick som han ville skulle han hålla sig borta från allt vad bekymmer och faror hette tills det inte fanns några förlorade alls.